Välkommen till Novus Sanity Check, Caroline Thunved.
Tack.
Du är vd för Sveriges Kommunikatörer.
Mm.
Heter generalsekreterare också?
Ja, det gör det. Man har liksom dubbla titlar.
Ja.
Det är för att det är en förening i grunden som ju ägs av medlemmarna. Mm. Och då har man en generalsekreterare.
Mm.
Och sen äger ju föreningen ett servicebolag. Och det är ett aktiebolag.
Mm.
Och det är för att vi ska kunna bedriva tjänst till våra medlemmar.
Mm. Ja, just
och då
det.
Behövs det en vd.
Ja, okej.
Okay. Så man har dubbla.
Mm. Mm. Så då har du fullt upp.
Mm. Ja, verkligen.
och särskilt kanske då att det är kommunikatörer som medlemmar.
Ja, precis. Det är,
ibland, jag tänker ganska ofta på skomakars barn i många tillfällen.
Mm.
Men för att det är alla branscher har sina utmaningar. Om man är väldigt duktig. Undersökningsbranschen är ju som bransch jättedålig på att använda sina egna verktyg.
Ja.
Och jag ska väl inte ställa en sån fråga till er som är kommunikatörer, men jag ska inte göra för det är lätt taskigt. Men det är väldigt lätt att man fastnar i ett inifrån perspektiv.
Absolut. Det går ju otroligt fort också, även om man kommer ny in.
Ja, precis. Mm. Och att man... Vi pratar väldigt mycket att vi måste prata kundiska.
Mm-hmm.
Just för vi fastnar i signifikanser och felmarginaler.
Vad blir det för oss då? Kommunikatöriska?
Ja, men precis. Mottagariska kanske.
Ja. Just det. Just det. Målgruppiska.
Målgruppiska, ja, men precis. Ja. Nej, men just för att det är väl där utmaningen ligger väldigt mycket. Mm. Och, för det finns ju egentligen... Har man inte mätt något har det inte hänt, kan man ju säga.
Ja.
Men alltså, jag har inte berättat
svårt att säga att det har hänt i alla fall.
Ja, men jag förenklar lite bara för vi håller på med undersökningar.
Ja.
Men det är ju samma sak om man inte talat om det för någon.
Mm, precis så är det.
Har det hänt då?
Det är en bra fråga. Det kan ju ha hänt och man kan ju stå på sig att det har hänt.
Ja.
Men om mottagaren inte har uppfattat att det har hänt så är det ju... Då har man ju olika åsikter.
Mm. Och då kanske man har gjort det onödan om det är någonting som
då
faktiskt har
varit... Då har man ju troligtvis gjort det onödan. Eller för lite oftast.
Mm. Ja. För nu pratar vi inte om att mörkar saker, utan tvärtom man gör positiva saker.
Det här är väl den vanligaste grejen inom organisationer. Att man gör, vi kan ta det enklaste då. Man, förhoppningsvis har man inkluderat jättemånga att ta fram en ny vision.
Mm.
Och både du och jag vet ju idag att det gör ju inte alla. Utan det är en liten grupp som gör en vision och så kaskaderar man ner den där. Och det funkar inte. Men då, i vilket fall som helst så pratar man ju om att man behöver repetera den där 1000 gånger. Och den 999 gången är det ändå någon som säger, vad spännande, det har jag aldrig hört.
Mm.
Och det kan ju vara din egen kollega.
Mm.
Och det är ju för att vi uppfattar saker och ting på så olika sätt. Och det är väl det som gör människor spännande. Och faktiskt också yrket att vara kommunikatör. Men lite hopplöst ibland.
Ja, precis. Och där, då blir ju kanske nästa fråga som jag tänker på, för att jag behöver själv ta om det här lite.
Mm.
Vad är egentligen en kommunikatör?
Ja, jag älskar att du ställer den frågan idag, 2024. Och den är ju helt relevant.
Mm.
För det är väl också det vi frågar. Det är väl också det som liksom har varit någon lågintensiv debatt kring. Vad är en kommunikatör? Vad gör en kommunikatör? Det är ett ganska nytt yrke. Om man jämför med militärer och civilingenjörer och sådär som är flera hundraåriga yrken. Så är ju kommunikatörer, man brukar prata att det började någonstans 1920-1930. Då hette man ju inte kommunikatör, utan då hette man kanske publicist, nej.
Just det.
Ja, någonting.
Något annat. De lyckades inte få ut den kommunikationen.
Nej, exakt. Man hette något annat. Och sen blev det ju informatör. Och informatör hette man ju väldigt länge, faktiskt till 2010, alltså. Det började väl skifta där lite. För då bytte jag också vår förening, vi hette ju Sveriges informationsförening förut. Så bytte, va? Frågar jag dig då?
Och jag nickar.
Du har varit medlem längre än jag nämligen. Men 2012, så 2011 bytte vi namn till Sveriges kommunikatör, för då hette de flesta. Då var det ju kommunikationschefer istället för informationschefer, många. Och idag är ju kommunikatör, så som vi Sveriges kommunikatörer ser på vem är det, så är det ju, vi omfamnar alla. Och vad är med alla? Jo, det är marknadskommunikatören, alltså marknadschefen, MA-specialisten, motion graphic designern, copyn, alla bitarna, grafikerna, allt. Vi omfamnar ju alla som håller på med press och politisk påverkan, PR, presstalespersoner och chefer. Ner till då de som en del har titeln kommunikatör. Och det är oftast en ganska generell och bred roll där du förväntas kunna skriva. Du förväntas kunna hjälpa till och kanske ta fram material eller göra en ledare bättre i sin kommunikation. Men många gånger har du en specialisttitel, en roll. Alltså du är webbredaktör eller grafiker eller sociala medier, innehållsproducent eller skribent eller fotograf. Alltså det är ett jätteyrke med så många olika titlar. Mm. Och det som skälper lite grann det här är att hjälpa till att kanske få en större förståelse för, om man är intresserad av yrket och förstår vad det är. Det är ju att många organisationer för några år sedan började ta bort alla titlar i ett försök att göra det bättre. Mm. Så att alla heter kommunikatör på en organisation.
Mm, just det.
Men, då behöver man ett väldigt, väldigt bra ledarskap i organisationerna för att det ska vara tydligt för alla vad en kommunikatör gör.
Mm.
För då kan det ju bli tokigt, för då kan det ju bli så att man går fram till en webbredaktör och frågar om de kan, alltså någon som skriver på webben och kodar webb, som då ber dem att skriva tal.
Mm. Just det.
Och det är ju liksom helt olika kompetenser.
Mm. Eller klippa en podd.
Eller klippa en podd för den delen.
Nej, men precis. Och det är väl där lite kanske utmaningen ligger väldigt mycket just nu. Eftersom för att i ett digitalt samhälle som vi nästan håller på mer och mer, eller tjänstesamhälle kanske ett bättre ord, så är ju produkten väldigt mycket kopplad till hur den beskrivs.
Absolut.
För att en bil kan du greppa, du kan provköra den och så vidare. Men en tjänsteprodukt är ju helt avgörande att du kan faktiskt differentiera den, trycka på fördelarna, finnas i alla plattformar samtidigt och nå ut till din målgrupp.
Mm. Förhoppningsvis.
Ja, det är målet menar jag.
Ja, det är målet. Ja, precis.
Och för att om du inte gör det så får du heller inga kunder. Och då får du inga kunder, då får du heller ingen. Så att kommunikationen är ju helt... Eller kommunikatören, så nu blir det här. Men det är ju det som är utmaningen, eftersom det är inte bara en roll.
Nej.
Och jag förstod ju det innan, men jag tyckte det var jättebra att du pratade om det här. Mm. För det är det som är så viktigt att tänka på.
Mm.
Att det är ingen schweizisk armékniv på att bara få ut... För det är svårt.
Ja.
Det är, och bara det här lilla, förstå sociala mediers olika logiker.
Mm.
Plus journalistikens logik.
Mm.
Plus kundens logik.
Mm.
Plus medarbetarens logik.
Mm. Det sker också i en väldigt snabbrörlig, konstant rörelse.
Mm.
Om vi bara tar sociala medier och deras algoritmer. De bytte ju LinkedIn igen bara för några veckor sedan.
Ja.
Då ska man liksom stöpa och tänka om och stöpa om. Och jag vet själv, jag satt och läste den där flera gånger och bara... För ibland är det så här, okej, nu fattar jag. Och ibland är det, jag fattar inte.
Mm.
men jag förväntas ju fatta direkt.
Mm.
Eftersom att jag är kommunikatör.
Mm. Mm. Och det är ju något intressant med det, apropå appar.
Mm.
har man jobbat med team som ska sätta upp möten så märker man att de flyttar knapparna lite då och då.
Ja. Yeah.
Så att, trots att vi har hållit på ända sedan pandemin och lär oss de här verktygen, och verktygen fanns ju knappt innan pandemin i ärlighetens namn. Alltså de var ju så outvecklade. Men de lyckades ju inte ens kommunicera ut att knappen har flyttats.
Nej.
Så du står i ett live-läge hela tiden med en massa andra externa människor kanske ska försöka hitta knappskrället.
Mm.
Och
då kan det ju verkligen vara så här, men jag gjorde ju det här igår.
Exakt. Men nej, då har den tydligen uppdaterats och det finns ingen information om det här.
Nej.
Och det var väl egentligen en sidospår, inser jag nu. Men det här gäller väl också, det gäller ju även plattformar som Facebook, LinkedIn. Att de skruvar lite på det.
Mm.
Ja, men det här blir nog bra.
Mm.
Och sen glömmer de att tala om, eller de kanske inte ens tycker att men det får man väl lära sig.
Mm.
Och så står mycket av kommunikationen och faller egentligen på algoritmer.
Mm.
Eller någon utvecklare som tycker kom på en bra idé.
Mm. Ja, och det där är ju liksom, det är väl en jag tycker det är ett bra exempel, för gemene man kanske inte, man lägger upp sitt inlägg som man gjorde igår. Igår så såg man direkt att det var många som såg det och man börjar gilla det och någon skriver en kommentar. Och nästa dag gör det samma och det händer ingenting.
Nej, precis.
Det har gått 2 timmar och så ser jag att det är 27 som har sett det här. Vad konstigt, vad beror det på?
Mm. Ja, och du har heller inte fått en ny manual.
Nej, precis. Utan, och då är det ju oftast att då har algoritmen bytt liksom, beteende.
Ja. Och hittar man det, ska man googla den?
Då, ja, exakt. exakt.
Kommer jag på nu. men det är ju jättestor utmaning. Alltså. Och samtidigt är ju kanske det här det, mycket av kommunikatörsdiskussionen, i alla fall som jag ser från mitt perspektiv, som väldigt mycket kontakt med nyhetsredaktioner.
Ja.
Är ju snarare att ett, det ska vara stoppet mot journalistens frågor.
Mm.
Jag kan väl ärligt säga att det är väldigt sällan jag har sett det. Mm. När jag liksom, med alla kontakter jag har med företag och myndigheter så är det tvärtom.
Mm.
Där kanske man till och med går för långt tvärtom. Journalisten måste få en fråga nu.
Yeah.
Släpp allt annat.
Yeah.
Det vet jag myndigheter som vars grundlogik är. Mm. Och det är jag inte heller säker på att det är så himla bra.
Nej.
För det slår nämligen sönder den här möjligheten kanske att
Få ut rätt information,
få ut en begriplig. Mm. Jag skrev ju faktiskt en debattartikel om det här för många år sedan utifrån universiteten.
Mm.
Där det var någon som
körde... Minns jag.
Mm. Ja, standardkritiken är för många kommunikatörer inom universitetsvärlden. Så, nej, det är väl snarare tvärtom just nu.
Mm.
För att vi, ett kunskapssamhälle måste ju få ut den generella kunskap som finns kring ett område.
Ja, visst.
Rön är ju bara idéer.
Mm.
Det är, vi ska inte sprida rön, vi ska sprida kunskap.
Precis, och när det gäller forskningen också, som är ett jättebra exempel där, för forskningskommunikationen har vi ju kommit en bit med, men inte framme. Mm. Forskningen är ju till för alla. Mm. Det är ju allas vår rätt att ta del av forskningen, för den görs ju för oss.
Mm.
Och då är det ju fundamenta att den ska kommuniceras. Och egentligen när man, om jag pratar med forskare så håller ju alla med. Att då behöver man ju också hjälp med att få ut vad forskningen innehåller. Och då kanske man behöver göra det oftare än att bara, nu gör vi ett start och stopp. Och det, för det kan ju vara år däremellan. Utan att man gör bitvis vad man då ser och hur det funkar och sådär.
Mm. Ja,
men det här är ju svårt, för en forskare är ju en forskare. Mm. Och duktig på sin gebit och kanske inte alltid tänker på kommunikation som ett medel för att få ut sin forskning.
Nej, jag har ju pratat med många forskare som säger att blev det fel i tidningen,
mm.
då är ju journalisten typ dum i huvudet.
Ja.
Alltså, ja, fast det är ju ditt problem
exakt.
Som forskare.
Ja.
För att nu sprids en felaktig bild om ditt forskningsområde.
Mm.
Det är ett problem för dig. Mm. Det styr till och med vilken finansiering du får i framtiden.
Mm, exakt.
För politikern kommer läsa artikeln.
Mm.
Så då blir det, och när det nu inte finns vetenskapsredaktioner i det området eller specialistjournalister längre för att man inte har råd, då blir det ett större krav på universitetsvärlden att faktiskt kunna förklara de här sakerna.
Verkligen.
Och man kan inte få, forskaren har redan problem att hålla utbildningar plus forska, vilket ju finns för och nackdelar, vi behöver inte gå in på här, men det är ju, ska de också bli kommunikatörer?
Mm.
Nej. Det blir ju jättekonstigt, då kommer de ju inte hinna forska.
Exakt.
Men det krävs mer, men där tror jag ett problem tror jag, i alla fall som jag noterat, och du får ju säga om du fattar samma sak, att från journalistiken har dragit ner så pass mycket på, alltså pengarna tar antal, slut hela tiden. Antal journalister, erfarenhet innebär en hög lön och hög lön innebär att man inte har råd.
Mm.
Så är det väldigt, och plus att osäkra arbetstillfällen.
Mm.
Så vill du köpa bostad, köpa bil, kanske du har tröttnat på att vara frilansare i 7, 10, 15 års tid. Och behöver en fast anställning.
Absolut.
Och då går det över till kommunikatörssidan.
Mm.
Men jag märker vid en del ser det som från journalistsidan att man ser det lite som svikare. Har gått över till fiendesidan. Det finns någon liten, ska jag ärligheten snabbt, det finns en liten. Alltså du drivs av ett kall som journalist.
Mm.
Ett kall som du egentligen inte kan göra när du jobbar på en myndighet eller ett företag om du ska titta på liksom grunddimensionen varför du blir journalist.
Mm.
Alltså för då ska du granska makten.
De har ju deras etiska riktlinjer som är deras ständiga och bra kompass skulle jag säga.
Mm.
Där det också förespråkar väldigt mycket den fria journalistiken och journalistikens roll i samhället att faktiskt granska.
Mm.
Och den är ju helt korrekt.
Mm.
Men det är ju metoderna för granskningen som ju jag ser har lett till olyckliga beteenden hos de då kommunikatörer som ska hjälpa journalisterna att granska.
Mm.
Mm. Du var inne på det själv, just det här att man, stopp, nu är det en journalist som ringer, allting måste ut nu. Ja. För att man känner sån stress. Och mm. många gånger är det ju journalistens stress som man känner av.
Mm.
Och kommunikatörens roll är ju verkligen att möjliggöra att rätt information kommer ut.
Mm.
För, av samma anledning.
Mm. Ja, men precis. Mm. Men då, där blir man ju ur den granskande parten, som vi nu ska titta på en granskning i det här fallet. Mm. Lidande av att granskningen ska gå så pass fort.
Mm.
Och det finns en trend i media där man jobbar väldigt mycket med känslor.
Ja.
Alltså man mäter glada nyheter till exempel, för att det är bara dåliga nyheter.
Mm.
Man fokuserar på konflikten.
Mm.
Debatten anses vara en drivande generatorn för tittare, eller och lyssnare kanske också, och läsare. Men det är faktiskt inte det som är nyhetsmedias roll. Men det där har man släppt för att man inte har råd att göra bra saker.
Mm.
Och om du då lämnar som en duktig journalist, du anses vara för dyr, du har inte fått fast tjänst och går över till kommunikatörssidan, så skapar det någon form av rivalitet eller irritation eller som jag ser ganska ofta faktiskt, som sitter lite lugnt vid sidan av och inser, men vänta, det ska inte finnas motsatsförhållanden, men sen finns det ett jätteproblem med journalistiken.
Ja.
Den måste bli bättre. Det måste finnas pengar där. Du måste kunna ha en trygg anställning som journalist.
Mm.
Du ska inte behöva lämna journalistiken.
Jag håller med.
Så att, men det där slår väldigt mycket på kommunikatören, har jag märkt.
Mm.
Att man förenklar för sig själv om du är kvar på journalistsidan.
Ja.
För att du gör våld på dig själv väldigt ofta för att stanna kvar där.
Mm.
Men det där blir svårare då för kommunikatörssidan också. Då ska man bara förstöra för journalistiken. Man ska stoppa granskningen, eller kanske snarare tvärtom. Mm. Men egentligen blir det ju att man får kämpa mycket, mycket hårdare som på kommunikatörssidan och säga, men vänta, det här är ju vårt jobb. Och sen blir man under attack. Eftersom man då delvis kanske är svikare eller ses som en kostnad, det har ju varit en diskussion
stor,
nu som gör det väldigt, alltså där man hamnar nästan i någon försvarsställning istället, men utmaningen är, hur ska en myndighet kunna genomföra sitt uppdrag om de inte talar om vad de har gjort? Man kan skoja lite om vad LinkedIn ändrar, men tänk om en myndighet har nya lagar, hur ska man få ut den informationen?
Ja, men precis.
Vem ska göra det?
Mm.
Ska det vara generaldirektören som ska twittra ut det? Eller hur ska man liksom...
Mm.
Men den här dimensionen finns väldigt... Man tar information för givet när man kritiserar kommunikatörsrollen, tycker jag.
Ja, nej, men och sen är det väl också... För jag tycker du är inne på jättemycket bra saker. Och i det här så vill jag ju också lyfta att en del kritik mot kommunikatörsyrket är ju berättigad. Mm. För en del kommunikatörer är gatekeepers.
Mm. Ja, men det är sant.
Många gånger för att de har fått det uppdraget.
Mm. Just.
Och för att man inte säga emot det uppdraget.
Mm.
Men jag företräder ju hela ändå föreningen och intresseorganisationen för alla kommunikatörer. Och menar på, och vi menar på, och i vår uppförandekod som vi har i våra stadgar, så är det precis tvärtom, att vi ska ju hjälpa till att få upp transparenten för vår, det blir ju ännu tydligare i en offentlig sektor, där lyder ju alla kommunikatörer lyder ju under grundlagen med yttrandefrihet och tryckfrihet, och att man har ju en skyldighet inom samhällskontraktet, som man brukar prata om då, att ge medborgare information. För då ger det också medborgare möjligheten att ta ansvar. Så det är en jättestor, det är en lite likvärdig roll som vi har, journalister och kommunikatörer, fast på olika sätt.
Mm.
Så jag ser att vi har mycket gemensamt, och jag ser att vi har också saker som skiljer oss åt, och det är väl jättebra. Det här kriget, det är ju ur gamla grävda skyttegravar som är ganska osunda, tycker jag. Och som inte gynnar oss och inte tar oss vidare. Jag är nog ganska mycket en tillsammans person också. Och försöker ju, träffade ju Journalistförbundets ordförande på en kopp kaffe i höstas. Det var ett jättebra samtal. Och där vi just kunde konstatera det. Och hon gav jättebra tips till oss om att vi behöver, vi har ju vår uppförandekod. Men att det vore bra om också Sveriges kommunikatörer såklart kan ha tydliga etiska riktlinjer. Mm. Nu har ju DIK satt upp det för, från sin sida och jag håller helt med.
Mm.
Det kan väl bli jättebra kompass om man behöver utveckla liksom vår uppförandekod och vårt uppdrag.
Mm. Ja, men verkligen. Mm. Och jag försöker, jag gillar att rita kartor i mitt egna huvud.
Ja.
Alltså inte riktiga kartor, men försöka placera ut liksom. För att det är ju det, hur skulle... Alltså framförallt nu, vi pratar så mycket om att demokratin är hotad. Det är den faktiskt, så att det är liksom ingen...
Nej, inget hittepå.
Det är inget hittepå. Stödet för demokratin är jättehögt, men tilltron till de demokratiska företrädarna är lågt.
Ja.
Tilltron till media är väldigt lågt.
Mm.
Mer än varannan svensk tror att media driver sin egen agenda.
Mm.
Det är jätteallvarligt.
Ja, verkligen.
Men det blir ju det här att man börjar prata på den här offentliga delen. Nu håller jag med inom de offentligt finansierade delarna. Sen finns det ju kommunikationsdimension i en marknadsekonomisk roll också.
Absolut.
Men en myndighet måste ju kunna kommunicera ut vad som gäller.
Mm.
Skatteverket måste ju tala om sina regler.
Yes.
Under pandemin var det väl ganska viktigt att reda på hur vi skulle förhålla oss.
Ja.
Där hjälpte ju, under pandemin hjälpte ju nyhetsmedia till extremt. Så väl så MSB behövde inte skicka ut det där sms:et.
Nej, och där var det ju en samverkan
som
vi har ett jättebra exempel på.
Precis, och då fungerade det.
Ja.
Men det ska inte behöva en pandemi för att det här samspelet ska fungera. Och där känner jag att man behöver, vad ska vi förvänta oss i ett svenskt demokratiskt samhälle? Att vilken information behövs, vilka roller, vilket ansvar har de olika rollerna.
Mm.
Och då har inte kommunikatören roll, kanske ett ansvar, men myndigheterna har det, företagen har det. Mm. Kommunikatören är väl snarare ett verktyg.
Absolut.
Precis som att journalisten är ett verktyg för nyhetsmedia.
Mm.
Det är inte journalisten som har ett ansvar, utan det är ju faktiskt nyhetsredaktionen. Det där glöms också bort väldigt ofta.
Mm.
Efter man flyttar fram personerna så pass mycket. Den här ikonifieringen
Det är jättebra att du lyfter det.
Det blir ett problem. Det blir ett hot. Nu är det väldigt mycket om Greta igen. Till exempel apropå en ikonifiering.
Mm.
Det hon stod för står väldigt många bakom.
Mm.
Men när det skiftar sen att man sätter allting på en person.
Mm.
Då blir det väldigt sårbart. Det kan hela frågan få en backlash för att personen faktiskt blir ifrågasatt mer och mer. Utan att gå in i detalj överhuvudtaget där.
Mm.
Och det där blir, det blir ett problem.
Mm.
Tegnell.
Mm.
Det blev inte Folkhälsomyndigheten, det blev Tegnell.
Mm.
Det var nog inte jättebra, egentligen.
Mm. Det är väldigt intressant det där, tycker jag. Därför att, vad är det som gör att det här blir ikoner för där de är? Det är ju för att de jobbar med kommunikationens verktyg. De jobbar med återkommande information, dialog, kommunikation, påverkan. De syns mycket, de vet hur de ska återrepetera sig, säga samma sak. Du såg också säkert och Aktuellt reportage eller debatt igår med Greta.
Mm.
Och där hon försökte säga att det är samma sak vi har sagt hela tiden. Vilket också många gånger är svårt, det upplever jag ju också. Om du har ett enkelt budskap så vill ju många gånger debatten att man ska utveckla det.
Mm.
Men utvecklandet är ju inte målet, utan det är ju det tydliga budskapet som man vill få fram.
Mm.
Så det är ju, och då är det ju vi människor som helt plötsligt knyter en person till organisationen. För att det är en tydlig en kommunikativ ledare.
Mm.
Eller ledare, en tydlig kommunikativ röst som vi hör.
Mm.
För att den pratar till många på ett sätt som vi tar till oss.
Mm. Men det har du rätt
i. Det håller jag med om. Behöver alla organisationer tänka in när man tänker vilka är våra talespersoner.
Mm.
För det där, så sent som igår så pratade jag om det här med en stor grupp. Att sätta regler för vilka är våra talespersoner. För journalistiken vill ju gärna, eller journalister vill ju gärna bestämma vilka de ska få prata med. Och det tycker jag man ska göra. Därför behöver man ju ha liksom en palett på något vis. Jag har ju varit kommunikationschef till exempel på scouterna, om det är ett bra exempel. Man vill ju väldigt sällan prata med mig. Dessutom har jag har ju inte varit scout när jag var ung. Så jag är ju totalt ointressant då. Man vill ju prata med en scout. Och i det här fallet är ju det barn och unga. Och vi möjliggjorde ju det efter ett par år. Men då hade ju de också fått verktyg med sig för att inte fara illa. Mm. Så det där är ju liksom en viktig... Men så sakkunniga, det är ju de som såklart ska prata med närmast. Eller den här nyhetsstjärnan, att det är närheten, att det är lokalt, att det är så. Men jag kan också förstå om man säger nej till en journalistfråga på den nivån, om man aldrig har pratat med en journalist, för då kanske man ändå har tittat så mycket på vad som händer på tv liksom. Mm. Eller i tidningarna och känner att oj, jag vill inte bli uthängd sådär.
Mm. Nej, men precis. Och det finns ju, för det första, alltså för organisationen eller varumärket är ju en stor, det finns en möjlighet, men det är också en väldigt stor affärsrisk. Mm. Eller en operativ risk, verksamhetsrisk. Men sen är det ju också för individen. Där jag skrev en debattartikel om det här faktiskt kring journalisterna. För där pratar man om att hotet mot journalister är ett hot mot demokratin. Ja, det är det. Mm. Men det är primärt ett arbetsmiljöproblem. Mm. För egentligen är det inte journalisten som gör redaktionen, utan det är redaktionen som placerar journalisten där. Mm. Och mänskligt har du helt rätt att det, man vill ha en bra person. Du jobbar, det är förtroende. Kommunikation är förtroende.
Yep.
Och då vill du ha någon igenkänd som du känner med den här representerar. Det gäller även partiledarna för den delen också. Mm.
I allra högsta grad.
Ja, eller hur? Ja, men precis. Jag insåg det. Det kanske tonade ner lite.
Brist av just nu.
Jag vill se det helt avgörande där. Att det förtroende för partiledare slår på hela partiväljarstödet.
Mm.
Men samtidigt måste man komma ihåg den här öppenheten som det digitala samhället ger. Mm. Att det, kan jag ta mig själv som exempel för den delen. Jag har ju fått byta, alltså jag har ju jobbat med det här aktivt. Jag blev ju någon så här årets kommunikatör något år, några år sedan. Bara för att jag drev våra frågor så bra.
Ja.
Men jag hängde ju också upp det på mig.
Ja.
Jag har fått byta telefonnummer en gång. Jag läser inte min post själv, alltså för att det kommer konstiga saker till mig. Har man sett mig i tv, då vet man inte vad som händer. Mm. Man blir väldigt fort väldigt utsatt.
Ja.
Jag har ju härdats rätt hårt, så att, och jag är inte kvinna, vilket gör att det inte alls på samma nivå. Det vet jag mycket, mycket väl.
Mm.
Jag pratade med Annie Lööf för inte så länge sedan också. Det var apropå riktigt, där man kan åka riktigt illa ut.
Mm.
Men samtidigt, det blir ju också det när jag vill skämta lite. Jag vill ha lite självdistans. Och då retar man alltid någon. För att jag vill ju också visa att jag är en människa, en person.
Absolut.
Och det där blir svårt.
Ja.
För helt plötsligt var det under jul, men det var också under det förra året, var ju jorden går under känslan hela världen på något sätt.
Mm.
Så att ingenting fick man försöka ha lite glimten i ögat. Eller då blev det, alltid någon kränkt.
Mm.
Jag har kränkt en branschorganisation när jag försökte skämta lite.
Mm.
Så, men vänta, jag är ju gift med en som är medlem. Så måste jag helt plötsligt förklara det, men får man inte skoja om någonting längre?
Nej.
Det var ju en attack liksom. Nej. Men det blir lätt att man, oj, så Novus tycker så här om den här organisationen.
Ja.
Så, va?
Mm.
Det var på min privata Facebook till mina, okej. Okay. Så att det blir, man blir väldigt sårbar, då blir det också så här, men hur kul är det här då?
Ja.
Då får man ju offra en del av sitt privatliv för sitt företag.
Och,
eller då kanske ännu mer för om du är chef för Folkhälsomyndigheten, att du helt plötsligt offrar dig för myndighet.
Mm.
Så det är svårt det här. Ja, jag vet inte vad jag vill säga med det. Jag bara börjar tänka.
Ja, nej, men alltså, det är jättesvårt. Och jag tycker det, utvecklingen där har ju blivit bedrövlig, måste jag säga.
Mm.
Och väldigt feg. För det är det, jag ser det så i alla fall, att man inte vågar uttrycka sin röst på annat sätt genom sociala medier, alltså trollen liksom. Då, men de precis. Finns ju där
just det.
Nej, men, och jag är inte jättesynlig, men ganska synlig i min roll har blivit, för att jag står ju upp bland annat i diskussionen om det här med kommunikatörer, och sen pratar jag också mycket om vår arbetsmiljö. Så att, ja, det har ju börjat hända mot mig också.
Mm.
Och så är det ju liksom. Mm. Och ja, det är absolut inte kul om 11 en lördag morgon. och få Nej. Ett mejl som absolut mm. inte är bra. Mm. Nu har jag ju jobbat just som kommunikationschef och mycket med kriskommunikation, så jag är ju van att vara den som hjälper någon annan som får sådär. Så att jag, men det är klart att jag också blir, man blir ju rädd. Mm. Så är det ju faktiskt. Mm.
Ja, men precis. Och det här är, jag kom på två saker faktiskt. Mm. En var, som jag insåg utifrån min egna roll, att jag drar mig från att låta någon annan av mina anställda eller kollegor att faktiskt ta en publikroll.
Mm.
För jag vill inte utsätta dem för
Nej,
det.
Precis.
Men samtidigt är det en annan sak som jag tänkt på ganska mycket och rent allmänt, och det är väl en riksdagsledamot till alla, nu hamnar vi lite vid sidan av, men det är mycket lättare om någon annan tar de hårda orden för ens räkning.
Mm.
Det där kommer ju faktiskt kommunikatören kanske in på något sätt som en positiv brandvägg.
Mm.
För det är inte lika illa att någon annan ser okvädningsorden om en själv.
Nej.
Som att du själv ser det.
Nej, just.
För det första kommer det inte komma på helgen då.
Nej.
Men också, det blir en helt annan sak.
Mm.
Om man ser dåliga ord om någon annan, då tycker man synd och så, men man kan ta det. Det finns en distans.
Mm.
Men när det handlar om dig och mig som personer, då går det ju faktiskt, även om man är tuff, så går det faktiskt in lite.
Mm.
Och det är väl det jag har märkt med riksdagsledamöter eller journalister, kanske ännu tydligare, som är riktigt utsatta och blir dömda utifrån kanske saker de inte själva har gjort.
Mm.
Och har en, och där som är mer trollbotagliga, för de har en helt annan makt också.
Ja.
Men att man får det själv.
Mm.
Jag pratade med en riksdagsledamot som hade en halv politisk sekreterare. för att enligt lag ska man ha en hel, men det har de ju inte.
Nej.
Men den här hade en halv och det var en kvinna, och så frågade jag henne då, men läser din politiska sekreterare dina mejl?
Mm.
Så, nej, jag vill inte utsätta den för det är ett träsk. Och då tänker man helt bakåt.
Ska jag vara precis tvärtom?
Exakt. Mm. Den här riksdagsledamöten är inte riksdagsledamot längre.
Nej.
Och trivs fantastiskt och slipper det här. Och det där, då hamnar vi i den här riktiga sårbarheten som finns. Så att vi gjorde en undersökning också mot riksdagsledamöter, lite sidospår, men då hamnar vi här.
Mm.
Där är för mig en majoritet av kvinnorna, framförallt kvinnliga, funderar på sin kommunikation som riksdagsledamot och vilka beslut man tar för att kunna undvika hat och hot.
Mm.
Där ser vi en enorm sårbarhet.
Vilket hot mot demokratin.
Exakt, det är ju det.
Ja.
Och jag har även pratat med redaktionschefer som säger samma sak.
Mm.
Och att de inte vill skriva om vissa frågor för att det är inte värt det. Så visst, då blir det ett hot mot demokratin. Men det är där man måste tänka hur kommunikation fungerar.
Ja.
Så vi är inte helt bort från ämnet.
Nej, det var verkligen inte. Verkligen
utan liksom inte. Att det måste... Mm. Kommunikation ska inte nå in till dig. Är du i din yrkesroll, då ska ditt privatliv vara fredat.
Aha.
Även om vi hamnat i den här ikonifieringen, att namnet, ansiktet måste vara där, ska man inte kunna hitta dig som privatperson så lätt.
Nej.
För gör du det, då riskerar du faktiskt integriteten för hela verksamheten faktiskt.
Mm.
Förutom att också göra en personskada.
Mm.
Och där det nästan är en arbetsmiljödimension som jag tror inte, för det finns väl ingen reglering på det här.
Nej, det tror jag inte heller. Nej.
Jag har inte ens funderat på det innan. Jo, det har jag, för jag skrev en artikel om det. Men jag inser att det nog inte finns regler på det.
Nej.
Det finns fysiska arbetsmiljö, men inte...
Vi har pratat mycket om det,
men
det är väl också lite där vi är. Jag tror inte det har kommit något konkret ur det.
Nej, och sen är det väl svårt också.
Ja.
Det blir väldigt svårt. Alltså reglering, har man behövt lagstifta om någonting så har man nog redan förlorat om man ska hårdare det.
Mm.
Men det krävs ju någon helt annan typ av skyddssystem. Jag är förvånad över att man inte pratar till exempel om att vi pratar om att AI ska skriva texter åt oss. Men varför kan inte ett AI filtrera mejlen åt oss?
Det hoppas jag verkligen att det kommer kunna göra.
Ja, men så här, som då det kommer ett mejl klockan 11 på en lördag från du känner. Ja, men det kan hamna i någon slask. Eller
men för mejlen har ju egentligen redan gjort det länge. Alltså, kommer du ihåg när vi, det är ju inte många år sedan, när mejlen inte kunde sortera skräppost.
Mm.
Ja.
Mm.
Men nu kan ju mejlen sortera den sortens skräppost.
Ja.
Och om du ibland råkar gå in på den där skräpposten.
Men den är spännande.
Alltså då är det ju nattsvart.
Ja, precis. Jo, jag har ju,
och min önskan är väl så här att det, för det, och det är ju mest sexuella anspel och massa dumheter liksom. Och det, jag önskar också att AI då skulle kunna ha en funktion att den, fast jag förstår ju att inte det kan hända, men att den också slänger. Alltså att jag slipper se det överhuvudtaget.
Mm. Ja. Precis. Men också tänker jag att kunna tidsstyra. Men det här är någon jag brukar kommunicera med. Mm. Ja, men det kan komma när som helst. Den börjar lära sig våra beteendemönster där. Men det där har jag inte sett så mycket av. Men du har helt rätt också, att jag inser också att man har lyckats det här klipp och klistra med bokstäver i tidningar. Mm. Det finns människor som har lyckats digitalisera det. Ja. Jag tycker det är helt magiskt. Ja. Enormt långa mejl. Mm. Typsnitt är det stora och små. Mm. Hur lyckas man? Mm. Hur mycket tid har inte de här människorna? Mm.
Det är ju så. Vi var ju i skyttegraven mellan journalister och kommunikatörer. Och jag tycker att jag skulle ju önska att vi... och då hör jag ju direkt, då är det någon som säger så här, det är alldeles för enkelt, Caroline. Men jag skulle ju verkligen önska att vi tar oss ur dem och egentligen utifrån där vi står idag så i samhället, så som jag ser att vi står idag i samhället, så behöver vi komma samman, många, många fler, och lösa saker tillsammans. Mm. Och genom fakta och forskning faktiskt också kunna göra det. Och det är väl en annan sak som jag, just i debatten om kommunikatörer, så tyvärr säger jag, utan att anklaga någon, men också den här debatten om antal kommunikatörer som då har varit inom offentlig sektor, när den tillåts inom journalistiken så är den ju ofta inte faktabaserad, eller man använder gamla rapporter, man hänvisar till årtal. Till exempel så hänvisar man ju till tidsperioden 2006-2019 och så blir man helt förvånad över att antalet kommunikatörer har ökat under samma period. Då måste du ju titta på, och det är där jag blir besviken då på journalistiken i det. Att man inte ställer en motfråga i alla fall. Vad tror du själv? Så hur kan det vara? Vad är det som har hänt under den här perioden? Vad hände 2006 i Facebook? Vad hände 2007? iPhone kom. Under hela perioden, det var ju 1980 någon gång som vi tog beslut om digitalisering inom offentlig sektor. Ja, men alltså, vi människor har ju skapat den här utvecklingen. Och nu behövs det nya roller i samhället, som det alltid har gjort, i att fortsätta driva utvecklingen, men också förklara utvecklingen och möjliggöra utvecklingen. Och det är väldigt mycket en kommunikatörs roll.
Mm. Ja, men precis. Och jag började fundera på, fast det var framförallt medias roll väldigt mycket, att eftersom media... Och det var ju då, på grund av Facebook försvann en stor del av intäkten. Jag håller inte riktigt med om den analysen, för tittar man på data så stämmer inte det riktigt. Utan det var digitaliseringen som själv skapade. Från papper till webb så tänkte man inte att webb skulle ta över helt. Man såg det bara som en bonusintäkt. Mm. Därför såg man inte till att ta riktigt betalt för annonsen, och sen släppte man kontrollen över den.
Yeah.
Så att det handlar egentligen inte om Facebook och Google. Det var att man faktiskt inte förstod den monumentala förändringen i vårt konsumtionsmönster av information, alltså beteende. Men det innebar ju, oavsett vems fel det var och så, att pengarna försvann från nyhetsmedia, den privata nyhetsmedien. Mm. Public service har det ju fortfarande, men som en mediechef sa till mig, man anpassar sig efter lägsta nivån.
Mm.
Så när förutsättningar och löner och allting går ner i det privata, då blev det samma sak i det offentliga även där.
Mm.
Men då blir ju frågan, vem, nyhetsmedias roll är faktiskt information, förklaring och granskning.
Yeah.
Nu är det bevakning som är huvudfokus. Bevakning är ganska ointressant faktiskt. För det förutsätter att vi ska sluta jobba och titta på tv eller rörlig bild. Det vill vi inte, vi vill ha en förklaring, en sammanfattning.
Ja, absolut.
Men vad händer då? För det som jag märkte, för traditionellt sett, och det var faktiskt Hans Rosling som jag insåg, jag pratade mycket med honom, vi jobbade med honom också när vi gjorde, eller hans bok Factfulness är baserad på våra undersökningar. Ja. Så att det, men vad är det här, att varför hade vi fel bild av Afrika? Mm. Jo, det var ju faktiskt för mediebilden var fel.
Ja.
Och så kom jag på, men det är samma sak som händer i Sverige hela tiden.
Mm.
Så vem ska i framtiden vara SO-läraren för oss vuxna? Det var där jag började formulera den här frågan. när nyhetsmedia slutar att förklara och bara bevaka.
Mm.
Och där kommer ju kommunikatörsrollen in.
Ja.
Men vi har ingen bredare diskussion om det här.
Nej.
Och det tycker jag egentligen är helt avgörande för det här samhället. För nu håller vi bara på att åka med. Det kommer ett val i USA och det kommer bara gå åt pipan. Det spelar ingen roll vem som vinner, ärligt talat.
Nej.
Det kommer vara en sån katastrof. Vi som svenskar kommer bli helt dränkta i den här informationen. Samtidigt som vi ignorerar EU-valet, för att där finns det ingen bevakning och färdig nyhetsmedia. Så det blir en otrolig skifte. Och vi åker bara med. Snacket om att NATO kommer monteras ner, vi har precis kommit med. Alltså en massa sådana saker som egentligen inte är riktigt sanna, det går att hantera.
Ja.
Men ingen tar ansvaret.
Nej.
Att beskriva, vad är det egentligen det handlar om? Har vi någon riktig utmaning eller är det bara något som är något underhållningsvåld? Och det där måste vi ha en diskussion om, för ska vi bibehålla ett demokratiskt samhälle måste vi ha en korrekt bild av samhället.
Ja, visst.
Och om nyhetsmedia säger att de inte behöver det längre,
om
de inte ska göra det, vem ska göra det då? Ja, då blir det ju faktiskt, inte kommunikatören, men myndigheterna måste få ut sin kommunikation och förklaring som är relevant, rättvisande. Och det gäller
och sann.
Och sann, precis.
Men jag tycker ju att det är jättetråkigt att vi att det liksom har blivit också så inom journalistiken. För jag tycker att alla människor också bär ett ansvar att ta reda på information runt omkring för att vara en god medborgare.
Mm.
Och då måste det också ges möjligheten, som jag sa förut, att få informationen. Och i den här transformationen så har ju till exempel då, förr så annonserade ju journalistiken väldigt mycket, eller vad säger, kommunerna annonserade ju i lokaltidningen kring en massa olika saker och la ju upp liksom protokollen och allting så, som man måste göra inom vår grundlag. Och det har ju försvunnit för många, många år sedan. Allting sker ju idag på en webbsida hos kommunen. Men det är ju fortfarande ren information och du kanske inte så jätteofta går in och söker och kommer på att du ska läsa ett protokoll från senaste kommunfullmäktige. Så att vi önskar ju fortfarande, jag vet inte om jag träffar någon som inte önskar en kurera, att en sammanfattning, en summerad version eller vad var det viktigaste som sa, som tar en minut att gå igenom så att du är informerad. Och det jobbet måste ju också någon göra.
Mm.
Och jag bor ju i en kringliggande kommun i Stockholm och jag älskar lokalmedia.
Mm.
Därför att den ger ju mig en närhetsinformation som inte kommunen på samma sätt gör. Jag kan gå in och läsa vidare där för att jag vill veta liksom, vad säger de och hur sådär. Men nu är jag ju lite nörd och så älskar jag omvärldsbevaka och använder instrumenten av det. Och nu kan jag också be AI hjälpa mig. Vad har skrivit som kommunikation det senaste dygnet? Och så får jag en väldigt bra lista.
Mm.
Lokalmedia är ju jätteviktig för att också få upp allting vi gör. För vi gör ju väldigt många bra saker i Sverige. Och det kommer ju så mycket i skymundan av allt det tråkiga som händer. Jag menar inte att det är inte allvarligt, det är jätteallvarligt. Men det är lika allvarligt att vi inte får plats med att berätta om bra saker. Så att vi balanserar vår samhällsbild. Nej, det är inte bara nattsvart. Det görs väldigt mycket bra saker. Och det är som att jag har 10 år inom civilsamhället. Civilsamhället gör enorma saker för vårt land. Men det skrivs det ju väldigt, väldigt sällan om. Och det vet ju jag, för jag har ju varit den som har liksom tjatat för att få in liksom viktiga nyheter som man verkligen... Fantastiska projekt där näringslivet, offentlig sektor och civilsamhälle samarbetar och gör väsentlig skillnad för en stor målgrupp. Och det vill man ändå inte lyfta. Och då får inte människor ta del av det och då tror man ju inte heller på att det händer. Eller för den delen, alla de barn och unga som jag har träffat i Stockholms förorter och Göteborgs förorter, som ju absolut inte känner igen sig i den bild som målas upp av det samhälle som de lever i. Så det här är ju... och jag, alltså lokalmedia, jag har använt det jättemycket inom scouterna. För att scouterna finns ju i hela Sverige. Det. Så det var ju en fantastisk kanal för att lyfta vår röst och barn och ungas röst. Och vad scouterna, varför scouting är viktigt i världen. Liksom. Mm.
Ja, men precis. Och jag tror, och en sån här liten siffra som jag kommer att tänka på. 95% av svenskarna läser nyheterna varje dag.
Mm.
Så det är inte så att vi har slutat med det där.
Nej.
Men man har heller inte tid att kanske ta det varje timme.
Nej.
För vi måste jobba också. Vi måste dra in skatteintäkter och allt det här utifrån samhällsperspektiv. Men jag tror att det apropå den här skyttegravarna och att man behöver mycket mer tala om att det finns komplementerande information. Liksom att ju bättre information som kommer från myndigheter, universitet eller för den delen företag på ett begripligt sätt, desto lättare kan ju journalisten göra sitt jobb.
Mm.
Delvis att hjälpa till att få ut viss information som är relevant.
Mm.
Under pandemin, det här är också intressant, för att innan pandemin så var Sverigedemokraterna det största partiet i Sverige. Sen kom pandemin och då gick Socialdemokraterna upp igen.
Mm.
För att samhället såg inte så bräckligt ut som Sverigedemokraternas väljare. Alltså det är så här, Sverigedemokraterna växer för att man är rädd att samhällskollapsen kommer vilken sekund som helst.
Mm.
Det är rädsla, oro och mycket, mycket berättigad oro. Det betyder inte att man är feg, men alltså det är väldigt lätt att bli rädd om man läser nyheter just nu.
Mm.
Och då växer Sverigedemokraterna och tänker, det här minsta lilla puff på det samhället och rasar.
Mm.
Men helt plötsligt kom pandemin och typ inget hände.
Mm.
Det hände ju saker såklart, jag menar inte att förringa någonting, men det var ju inte att det blev en zombieapokalypsbild, vilket var många nog trodde.
Mm.
Och då blev det helt plötsligt, oj, nej men vänta, de traditionella partierna kanske funkar ändå. Förtroende för Folkhälsomyndigheten sköt ju höjden. Och, oj, det var ett stabilt samhälle här.
Mm. Och vi är goda medborgare.
Exakt. Mm. Den mellanmänskliga tilltron är jättehög.
Mm.
Och där är nog Sverige, där är Sverige väldigt unika, att vi har ett väldigt starkt mellanmänskligt tilltro.
Mm.
Flyktingkrisen samma sak.
Ja.
Det var ju medborgaren som klev fram då. Civilsamhället finns där.
Mm.
Och vi vill lita på varandra. Det här är någon kulturell ganska stor skillnad jämfört med Sverige och USA till exempel.
Mm.
Att här är det kollektivet viktigare än individen faktiskt.
Mm.
Det är därför jag brukar säga att alla svenskar är socialdemokrater ur ett internationellt perspektiv.
Mm.
Just för att vi jobbar med det här. Vi tar, men om vi inte får se att det fungerar, då trycks vi in i någon form av, vi tvingas bli egoister nästan.
Mm.
Rädslan tar över. Mm. Och då tar man... Och där blir det då tillbaka till det här med att, men då måste vi, om nu inte nyhetsmedia kan göra det här i den omfattning de kunde innan digitaliseringen, ja då måste någon annan göra det.
Mm.
Och det ska inte, det finns inga motsatsförhållanden. Den informationen måste finnas i ett demokratiskt samhälle.
Mm. Precis. Och där journalistiken har en granskande roll som ju inte kommunikatörerna har på samma sätt. Men vi har en roll i att få ut väsentlig information.
Mm.
Till exempel om, som du nämnde då, varför myndigheter finns och vad man har för uppdrag.
Mm.
Och varför det är viktigt för medborgarna att förstå och veta det. Och sen är det ju vissa myndigheter som har, alla myndigheter har ju inte... Det är drygt hälften av myndigheterna som har kommunikativa uppdrag för att då staten, vi pratar ju om statens egen organisation, så för att då staten har identifierat att de här myndigheterna behöver berätta vad de gör för att vi medborgare ska veta om att de finns och vad de jobbar med för oss.
Mm.
Och det är lite det man glömmer bort. Sen kan det ju vara, och jag menar... nu i somras när regeringen gav Statskontoret i uppdrag att se över viss information och kommunikationsarbete på myndigheterna, så inledde jag ju alltid liksom i de samtalen om att jag säger inte emot att göra det. Alla ledningsgrupper, vad den är, behöver ju se över sin organisering och effektivisering. Staten behöver se över sin organisering och effektivisering också lika ofta för att se till att på största bästa sätt hushålla med skattebetalarnas pengar om vi nu vänder liksom åt det. Mm. Eller vår gemensamma pott pengar. Men där kan det ju, i den här debatten så går man ju lite enkla vägar därför att man ju också använder en del inom kommunikationen, alltså opinionens, retorikens verktyg för att vinna en röst eller ett öra. Och då blir det ju, man slår ju till exempel yrken mot varandra. Mm. Förut har det ju varit lärare mycket och det har varit poliser och det har varit det ena efter det andra. Och just nu är det kanske på en del spår då, kommunikatörer mot vården, som om det vore någon motsättning.
Mm.
Båda behövs.
Mm.
Det är inte det, för att om det var, och det där är ju också, för då kan man läsa i samma tidning en artikel om att det är för många kommunikatörer och vården behöver säga upp. Och sen i nästa artikel så står det, läkare idag jobbar bara 40% med patient, 60% så sitter de med administration och kommunikation. Okej.
Och för många går till akuten.
Ja, för många går till akuten. Ja. Och om vi kunde få, om medborgaren får mycket mera. Vi glömmer ju bort i den här konstanta rörelsen. Vi lever i en tid där många har för lite tid.
Mm.
Och då glömmer vi bort att vara förnuftiga ibland.
Mm.
Och nu, ja, jag lyfter den här igen då, men avokadospåret. Men jag tycker att den är väldigt bra. För det är ju inte bara samhällsinformation under en pandemi, att vi bör vaccinera oss, eller när det blir översvämning, eller när det är torka i Sverige, att vi behöver hushålla med vatten, eller vad det än gäller. Utan det kan också vara förebyggande. Hur kan vi som människor och medborgare hjälpa till att sänka trycket på vården?
Mm.
Ja, genom att kanske inte använda fyrverkerier, eller att nu då som Region Skåne gjorde jättebra enkel liksom information inför nyårsafton.
Mm.
Strunta i avokadon.
Mm.
Och man gör det med lite glimt i ögat. För vi måste ha det. För som du var inne på förut. Det måste få vara lite kul också.
Mm.
Och det handlar ju om att vi äter en avokad och så tar man en sylvass kniv. Mm. Man har använt de här knivbreven. Knivarna är ju så vassa så att det är liksom galet. Och då skär du ju rakt ner i handen. Ja, och då sitter du på akuten med stygn. När andra patienter behöver vård. Ja.
Just det.
Det är liksom, ja, men jag kanske ska skita den där avokadon.
Mm. Mm.
För just det, jag såg ju en, det där är faktiskt sant.
Just det, men det var ett jättebra exempel. Jag kom på en sak samtidigt, att det som jag tror har hänt sen Facebook kom egentligen, och neddragningen av nyhetsmedia, är ju också att mycket av, alltså kommunikatörerna, eller journalisterna har flyttat till att bli kommunikatörer, men en del av journalistikens uppdrag har också flyttats, lämnats från journalistiken, eftersom man inte kan göra allting längre, så finns behovet av förklaring och samhällsinformation kvar, men det har flyttat över till kommunikatörssidan istället.
Mm.
Så att det handlar ju egentligen om att kanske att, ja, men det är ju egentligen bra.
Mm.
Då kan ju journalistiken bli spetsigare på granskningen om någon annan gör den delen av uppdraget i ett demokratiskt samhälle.
Absolut. Jag håller helt med dig.
Och då har du ju inte en konflikt. Sen som du säger, etiska regler, det finns en massa dimensioner och små exempel såklart som kan bli bättre.
Mm.
Men i grundkartan är ju egentligen att en del av uppdraget från journalistiken har tvingats flytta över någon annanstans.
Mm.
Eftersom man inte har haft råd, tid eller fokuserat på det där.
Mm.
Det får man väl tycka vad man vill om, men nu är det ju som det är. Vi kan ju inte sluta ha en samhällsinformation. Eller för den delen, företagen måste ju säkerställa att man har en korrekt bild så att de som är anställda där, om vi struntar i vinster, det är bara det att samhället fungerar inte om inte det finns anställda. Om inte företaget kommer i vinst och säljer sina produkter, ja, då finns ju inte det företaget.
Nej, precis.
Då är det A-kassan som blir den största arbetsgivaren, och då går det ju ut för fort. Liksom.
Ja, precis. Mm.
Men den där breda diskussionen känner jag saknas för mycket. Men, men det är väl nog så mycket vi hinner med just nu, tror jag.
Ja.
Jättetack för att du kom.
Stort tack för att jag fick komma. Vi skulle kunna sitta här hur länge som helst.
Vi får ta det om ett halvår igen kanske.
Ja, det tycker jag vi gör.
Tack så mycket.
Tack.